Hallå Andreas.
Hallå Oskar.
Det sorlar i lokalen och mörkret lägger sig över Göteborg.
Ja.
Då stökar vi ut på stan. Tänker spela in ett litet bonusavsnitt och sitta och samtala.
Ja, med nya mickar.
Ja,
så
precis.
Det är spännande och lite oroande hur det här ska gå.
Men ja, det är det. Men ja. Vi får tänka bort det och bara testa hur det fungerar.
Ja.
Men det är väldigt trevligt att sitta ute. Ja. Jag vet att någon har sagt det någon gång att det är dålig ljudkvalitet ibland och så. Men då är man i en lokal. Det är ett rum.
Ja.
Det är real.
Ja, det blir mer levande och spännande.
Det är lite som med foto. Det är inte alltid det bästa fotot som är liksom det skarpaste och mest högupplösta fotot.
Ja.
Det är inte så
det. Skräpigt.
Ja, eller med musik, du vet så här, vad fan heter det? Necrosound, när black metal låter för jävligt.
Mm.
Det är också... Ja.
Skräpiga kan vara
ett berg. Nu låter det som ett försvarstal om det skulle låta illa.
Ja,
men,
ja.
Jag och Andreas, vi ska på Stockholm Tour. Stupendal, Önt, Sundfält, Stockholm Tour.
Ja, on the road.
On the road. Ja. Så nästa vecka så åker vi upp och poddar i Stockholm och poddar på vägen.
Ja.
Och då hoppas vi att träffa lite olika personer i Stockholm.
Ja. Vi ska inte avslöja vilka
det
blir.
Nej, jag avslöjar ingenting. Och då kan vi göra lite... Vi kan sitta och prata på tåget med våra nya teknik.
Ja.
Vi kan... En idé var ju för mig att vi går och kollar på stadshuset.
Ja, det kan vi
göra. De har ju Nobelmiddagen där. Mm. Det är lite flärd.
Mm.
Det är så här, alla idéer... Jag inser också att alla idéer jag har är så här... Jag är ju en bondlurk.
Ja.
Jag inser
men det.
Men jag tänker inte liksom...
Nej.
Jag vill ju stå där vid vattnet vid stadshuset och
beskriva hur det ser ut för folket på landet.
Ja,
hemma i byn.
Ja, precis.
Ta på sig finskorna.
Ja. För alla de olika markörerna och reglerna och systemen som innebär att inte vara en bondlurk när man är i Stockholm.
Mm.
De kan ju inte jag ändå.
Nej.
Så det är ingen idé att jag är där.
Hur länge sedan var det du var där?
I Stockholm.
Ja.
5-6 år sedan kanske.
Ja, okay.
Eller sådär. Ja. Då var jag och kollade på lemurer. Det var ju grymt ju.
Skansen.
Ja, det var ju min, det var min kulturupplevelse där. Stockholms lemurerna. Och så var det någon äcklig spindel också.
Ja, ja. Ja. Det var ju mindre kul. Ja. Nu kom jag på att vi skulle kunna attackera en gammal taxichaffis i Stockholm.
Ja.
Så att man får liksom höra lite hur de talar. För de kan ju tala så där extremt stockholmskigt.
Ja.
Om det är en riktig gammal ärkestockholmare. Jag har bara varit med om det med just taxichaufförer i Stockholm. Att de talar så jävla stockholmska liksom.
Vi skulle kunna göra en slags kontrapunkt till Fredrik Lindströms språkprogram.
Mm.
Där vi istället för att håna folk på landsbygden. Så åker man till Stockholm och hånar dem.
Ja, precis.
Ja, det är väl roligt.
Så gör vi små... hur mycket stockholmska talade den här personen som vi talade med? Mm. Så kan vi göra sådana små...
Jag förstår inte ens vad han säger.
Jag hade ju faktiskt det problemet lite med min förläggare ett tag.
Mm, mm.
Att han hade en annan röststil när han var ironisk. Så jag fattade aldrig när han var ironisk. Sådär.
Men det är som när stockholmare förstör skämt har jag varit med om. Så någon säger något roligt och då ska man bara, haha, det var roligt. Men då förstör stockholmare skämtarna och säger något i stil med, ja, det här är varit konstigt.
Aha, okej.
Okay, så liksom blir det bara obekvämt.
Ja,
kommentarerna där.
Men det är ju liksom... De har ju en annan stil, en annan skämtstil. Ja. Och när vi är tokiga så har vi ju en annan typ av röst... jag kommer inte ihåg vad det heter nu, men att man liksom...
Men de säger, om du säger något roligt så kommenterar de och säger ja, det hade varit konstigt, Andreas.
Ja, men sånt säger de hela tiden. Ja, det hade ju varit bra. Ja, det hade ju varit konstigt.
Så
säger de.
Ja, jag vet.
Ja, det är ju väldigt konstigt.
Det är fruktansvärt.
Ja, men är det konstigt eller är det inte konstigt? Så förstår man
är det ingen som har lärt dig att liksom, du ska, du, du ska inte kommentera. Det är samma, man kommenterar inte självklara grejer. Och någon bara, jag har köpt en ny bil, det är en sån här SUV. Ja, det är en stor bil. Säg inte det, du låter som en idiot. Du säger bara, okej, bil. Mm. Du behöver liksom inte... man behöver inte säga det. Ja, här är en glass. Den är kall.
Aha, så de kanske vill framstå som dumma i huvudet då? Eller det roliga är att de låter lite som om de är dumma i huvudet då?
Det är någon dubbelironi jag inte förstår. Ja.
För avancerat för oss bönder liksom.
Ja, jag förstår mig inte på det. Men jag ser fram emot att verkligen göra bort mig. Och dra alla över en kant.
Det pinsamma är ju att när jag har fått några öl i mig och har varit i Stockholm några dagar, som jag har varit ibland, så har jag liksom börjat härma stockholmska.
Ja, det är konstigt. Det är ju sånt barn gör när de reser bort. De är på kollo med någon från Norrland, så kommer de hem och bara, pappa, jag gillar att tälja.
Jag gillar rena. Jag gillar rena.
Bara, sluta med det. Det är liksom ingen, som tycker det.
Är man sån så blir det ju så liksom. Mm.
Du, Andreas, vi kikade ju häromdagen lite på när James... Just det, nej, innan jag går vidare ska jag säga det här. Vi kommer ju förmodligen träffa urstockholmare och ha med i podden. Ja. Jag tänker på en speciell.
Ja.
Och då,
absolut,
kan vi också kolla lite med han. För att många som kör en stil, de är ju inflyttade. De är ju från Norrland eller från Skara eller någonting. Och så ska de vara på styva linan.
Ja.
Men här träffar vi en riktig cool. Och då kan han nog...
Han kan nog berätta en hel
del. Han har nog koll på detta. Så det här blir en följetong. Nu går jag vidare.
Ja.
James Cameron. Vi kollade på James Camerons masterclass in filmmaking.
Ja.
Lite grann. Och James Cameron sitter och beskriver hur han bygger upp scener, hur han tänker, hur han ser på kreativitet, massa saker. Kan jag rekommendera den? Jävligt spännande. Min första reaktion var att James Cameron verkar ju vara hur smart som helst, eller vad säger du?
Jo, men
han är ett geni.
Han är antagligen ett geni, men framförallt kanske ett tekniskt geni.
Mm.
Men också, som jag kommenterade till dig, att... Ja, men han har ju konstnärlig känsla liksom.
Verkligen.
Han har ju psykologisk känsla. Han vet hur publiken tänker. Han liksom, nu etablerar vi det här. Och han har perfekt känsla liksom. Den här bilden behövs för att det här ska slå igenom. Eller för att man ska förstå det här. Och så.
Man är ju glad att han sysslar med att göra underhållning. Och inte typ att han sysslar med något
tråkigt.
Hemskt.
Aha. Hur menar du?
Han är typ folkmord. Att han säger, nu ska vi sälja in det här folkmordet.
Aha, okay,
det är bättre att han gör en rolig film
med små
blåa gubbar. Ja, det är skitbra.
Att han inte jobbar för Adolf Hitler.
Nej, precis.
Han är inte Leni Riefenstahl.
Nej.
Men han har säkert sett Leni Riefenstahl och analyserat hennes film.
Och gillar henne väldigt mycket.
Ja.
Har en Leni-affisch på sitt kontor. Ja. Men det som han bland annat diskuterade, det var, det finns en scen i Aliens där Ripley, huvudpersonen, kommer in i ett rum och märker att där är massa såna här rymdvarelseägg.
Mm.
Och i det här rummet upptäcker hon att liksom, oj shit, vart har jag hamnat? Hon blir överraskad av det.
Mm.
Och där inne hittar hon också alien-modern som lägger ägg.
Mm. Som långsamt etableras med bild efter bild fram och tillbaka på hennes reaktion. Och så är det mer, ser man mer och mer av den här modern då, eller drottningen.
Och då beskriver han hur han bygger den scenen och han klipper det, vad det är det handlar om.
Mm.
Att hon är en moder.
Mm.
Ripley, att också rymdvarelsen är en moder, hur de etablerar, vilka perspektiv de använder. Jag kan inte förklara allting här. Men det som slog mig var att en så okonstnärlig regissör som James Cameron är, är så jävla konstnärligt sofistikerad. Han vet vad det är för grepp, han vet vad det är som presenteras. Han liksom är så bara sofistikerad. Det är ingen slump någonting liksom.
En bisak. Jag såg ju, var ju på bio häromdagen, men gemensam vän till dig och mig.
Mm.
Vi såg ju den här The Triangle of Sadness av Ruben Östlund.
Mm.
Och så hade jag liksom dig i åtanke liksom sådär. Så tänkte jag, ja, men det här skulle inte Oskar gilla, den här dåliga geografin alltså. För jag tänkte på det, du är ju ganska inne på sånt att man måste etablera var man befinner sig och sådär. Och du och jag liksom beundrar ju Steven Spielberg väldigt mycket eftersom han är perfekt på geografi. Han ger perfekt känsla för var man befinner sig, vad är hajen i förhållande till båten. Ja, nu kommer hajen under båten, nu är den babord eller styrbord eller vad fan man nu säger.
Hur långt, långt ute till havs är båten, när har de åkt, vilka är på båten.
Vad är det för tidpunkt? Är det här dagen efter, är det en vecka efter? Liksom, så det är liksom hela tiden väldigt etablerande så att man vet exakt vad saker och ting är. Men Ruben Östlund hade ju, tycker jag då, om jag ska vara taskig eller ärlig, han har inte den riktigt den känslan. För det är liksom, ja men är det här där de sitter och äter, är det i mitten av båten eller är det långt fram eller vad är kaptenens
rum? Det var nog en studio i Göteborg i och för sig.
Självklart, men det är
tråkigt skämt.
Ja. Studio i Trollhättan var det ju, det du vet.
Nej, jag tror de spelar in den i Göteborg.
Ah, okay. Men hur som helst, det är liksom så här, vad är hans hytt? Vad är hennes hytt? Är det liksom uppe eller nere? Är det långt nere? Är det under vattenlinjen då? Eller liksom så det är liksom, det är sånt man, det ger ju en trygghet till åskådaren och det är ju liksom, och då köper man ju filmen mycket lättare. Det är ju det som är det liksom magiska dealen man bygger upp med publiken. Men, det är där kameran är ju briljant, för det råder aldrig några tvivel ungefär.
Men min syn är att det grundläggande hantverket i film, till exempel geografin, det kommer först. Sen kommer de konstnärliga idéerna. För att även fast du har en grym konstnärlig känsla, då kan inte det övertrumfa att någon sitter i publiken och undrar, vänta här nu. Vänta här nu, var är vi nu? Eller är han bakom honom? Mitt argument är ju inte liksom att det är allt. Nej. Utan mitt argument är att
det är en basal kvalitet.
Precis. Du måste ha hjul på en bil. Sen hur bilen, vad det är för bil, den kräver hjul. Liksom. Men det,
den dåliga det känslan för geografin i den filmen kommer också fram på slutet. Det blir nästan en poäng med filmen, för de har inte ens karaktärerna i filmen har egentligen någon bra känsla för geografi. Men jag ska inte avslöja.
Men jag kan ju avslöja då att liksom mina vänner, de bjuder inte med mig på detta. För att trodde att jag kommer uppskatta det.
Nej, du skulle ju sitta där och koka. Det var ju den mentala bilden jag hade av dig. Du var ju med, så att säga, i min hjärna.
Det är det här
som, så du såg ju filmen
ändå. Det är det här som är det spännande. Att jag... Man frågar mig inte så att jag kan liksom ta det beslutet, utan ni beslutar åt mig att det här är...
Det var lite mobbigt. Det var på gränsen.
Ja, men i det här fallet så har ni ju helt rätt. Men ni ska nog vara försiktiga, för ibland vet ni inte riktigt vad ni har mig, tänker jag.
Man ska inte vara för ha den här inre bilden av dig. Man ska inte kanske ta den...
Vi var ju ett gäng som åt hummer i veckan, och då sa ju alla, men Andreska, han gillar nog inte hummer. Så det var ingen som hörde av sig, Andres. Men det var jävligt gott.
Nu när du ändå är inne på det, jag har ju varit med om det här också. Så att säga att man har byggt upp en...
Ja, jag vet det.
Och det är ju så liksom.
Jag skämtar. Ja, men å andra sidan så det var skönt att inte jag behövde ta hänsyn till det. För då hade jag hade nog känt mig lite ofin när jag tackade nej. Så att det var bra. Nu sparar mig det att jag inte...
Men nu har jag ändå sett en Ruben Östlund-film och det var ju både bu och bä, men det var intressant. Nu vet jag ju vem han är. Vad han gör för film.
Den är ju inte riktad till dig. Liksom.
Nej, den är inte. Det visste jag ju också. Så jag hade ju kanske inte ashöga förväntningar.
Nej, jag tror också att... det är lätt att tro att om man är kulturintresserad så gillar man kulturfilm liksom. Men så är man kulturintresserad, fast man inser också att Jurassic Park är bättre än 99% av kulturfilmen. Och man använder inte kultur för att signalera att man är en cool kulturperson.
Eventuellt har man redan gjort det i 15-20 år.
När man var 22 år.
Ja, liksom. Precis. Ja. Så man är klar med de bulgariska filmerna om någon get som har försvunnit. Eller min vän Baltasar, känner du till den filmen?
Nej.
Handlar om en åsna Ja. Och så är det Bressot som har gjort den.
Men det, nej.
Nej, men man klarar inte av det när man har... Men har man avverkat den perioden i sitt liv så har man sett min vän Baltasar.
Men du kan, det här är också grejen att du kan aldrig vinna. För att om du till exempel, jag lyssnar ju på klassisk musik. Mm. Och om du lyssnar på klassisk musik och namedroppar det. Mm. Så är det typ noll personer som tycker du är cool om du namedroppar Verdi. Mm. Och sen så typ om du har levelat upp lite så namedroppar du... Baradin. Mm. Ja. Men det är någon som har levelat upp ännu mer. Och då namedroppar han Prokofiev. Och sen så namedroppar han något ännu värre. Liksom Flautando Köln.
Något smalare och smalare och smalare.
Och du kan aldrig, du liksom inte, det är bättre att inte vara med. Den här leken är inte... Den är infantil. Var inte med, säger jag då. Ja.
Eller liksom, så är man äkta och osnobbistisk och ser det man vill, lyssna på det man vill.
Och verkligen tycker om Verdi som ett skåp. Nej, jag ska ja. Bara... Jag ska inte håna Verdi.
Det är ju någonting som vi kan komma in på senare, det här med de geniala musikerna. För jag har ju läst en bok som beskriver det här genier och listar upp bland annat de här geniala, gör listor på de här geniala artisterna.
Jag kan berätta lite, jag har ju mitt årsprojekt att jag lär mig att skriva. Jag har skrivit en artikel. Mm. Som jag har lagt in på min Substack. Och jag tänkte, nu vet jag inte om våra lyssnare tycker det är så kul att läsa. De kanske gillar mer att lyssna. Men jag lägger ut den på min Substack gratis till alla våra lyssnare.
De som är läskunniga och gillar att läsa.
Ja. Och då är min Substack är Carl Oskar Sundfeldt. Substack.com.
Vi lägger ju in en länk. Vi kan lägga in den länken.
Jag har inte lagt ut den ännu, men vi har ju inte...
Och det är inga konstigheter på den här, din Substack.
Ja, det är ju...
Den artikeln då.
Det är en åsna som sätter på ett barn. Nej, det är det inte. Nej, det är inga konstigt. Eller jo, det är konstigt. Det är psykologi. Psykologi är ju inte politiskt korrekt.
Nej, det är inte för alla.
Det kan vi ju prata om mer när vi pratar om Isaac Genius. Men min artikel heter Posthockresonemang och folkpsykologi. Och jag är ju startgroparna att ha en vana på att skriva på svenska. Så om någon sitter där och läser och bara, han skriver typ dåligt. Så bara, okej, men liksom vänta 8 månader innan du säger det då. Mm. För att jag lär mig nu.
Och dedikerad, så det kommer ju bli bättre naturligtvis.
Ja, jag har skrivit sjukt mycket den senaste månaden. Ja. Men då kan jag kan läsa ingressen här. Ställer sig folkpsykologin i vägen för en vetenskaplig analys av vår tids samhällsfenomen? Tumregler som är effektiva för analys om omvärlden i privatlivet lämpar sig mindre väl för analyser av orsaker till kriminellt beteende och psykisk ohälsa. Med växande samhällsproblem borde det också ställas högre krav på problemformuleringar och orsaksanalyser. Mm. Och det jag går igenom i den här artikeln är att jag kan bara förklara lite enkelt. Det är möjligt att inte jag har framställt det här på ett tillräckligt pedagogiskt vis. Men jag har gjort ett försök och jag släpper det till våra lyssnare. Mm. For free. Mm. Det som är posthoc-resonemang, det är att man tar för givet att om någonting har hänt innan någonting annat. Mm. Så är det orsaken. Det är posthoc-resonemang. Mm. Så att om någon dricker 5 öl och sätter sig i bilen och krockar. Mm. Då tar alla för givet att det är ölen som orsakade olyckan. Mm. Men faktum
som orsakade berusning som orsakade olyckan.
Precis. Men faktum är att det kan ha hänt något annat i trafiken. Mm. Det vet inte du. Mm. Så att det resonemanget är... men oftast så är det såklart att om någon kör packad så är det klart att det blir problem. Så ofta det är liksom...
Kan man säga att man tar saker för givna eller man drar den snabbaste slutsatsen av någonting?
Det är det jag försöker beskriva. Att man i den här artikeln som jag skrivit så försöker jag beskriva att till exempel att om någon inte kan sköta sig som vuxen och bli typ kriminell. Mm. då tittar folk alltid på skolan och uppfostran.
Mm.
För att de händer innan. Och det är väldigt naturligt att tänka så.
Mm.
Ja, men var är någon först i livet? Ja, men de är i skolan och så blir de uppfostrade av sina föräldrar. Då händer det innan.
Så socialiseringen har gått fel. Därför är Olle...
Precis, kriminell.
Kriminell.
Ja. Och då säger jag i den här artikeln att det här stämmer inte riktigt. Utan man missar väldigt viktiga saker. Och så pekar jag på psykologisk och beteendegenetisk forskning.
Mm.
För att bara visa att om du tror att allting handlar om uppfostran och skolan så har du fel.
Mm.
Liksom.
Mm.
Och då jag kan ju bara ta någon del av det. Liksom. Ja, men här är ett exempel. Metastudier med sammanlagt hundratusentals försökspersoner visar på att mellan 30-45% av neuroticism förklaras av gener. Vad har du än menat? Ja. Så att om någon är orolig, det är ju det som neuroticism är. Att man har ett ojämnt känslotillstånd. Om någon är orolig och mår psykiskt dåligt, då är ens första tanke ofta att vad är det som har hänt och... Ja, det var dåligt i hans uppväxt. Och
eller
hans
Lena pappa... har en jobbig pojkvän som gör henne orolig.
Ja, hans pappa ställde för mycket krav när han var liten och så vidare. Det är de här historierna.
Mm.
Ja, jag har aldrig hört någon säga bara, men nu Lena är full på det sättet.
Mm. Ja, då har jag
forskningen
bra...
säger ju det.
Ja. Eller, men då har jag ett bra exempel.
Liksom.
Vissa mer feminister brukar ju säga så, att kvinnor inte är, att inte tillräckligt många blir ingenjörer som är kvinnor beror på att de uppmuntras inte till att hålla på med matematik i skolan.
Nej.
Alltså är det skolan som har gjort att de inte har fått en upp. Är det, kan man säga att det är ett posthockeyargument?
Det är också ett posthockeyargument skulle jag säga.
Ja. Som också hör ihop.
Här har du en fin också. Kriminellt beteende har enligt metaundersökningar också en stark genetisk komponent. Och gener kan förklara variansen av upp mot 70% av kriminellt beteende.
Mm. Mm.
Och jag har typ länkat i 4 vetenskapliga artiklar här.
Mm.
Jag har ganska bra på benen.
Mm.
Så det är du vet så här. Har du 1000... Liksom, så kan man inte säga riktigt. Men säg för skojs skull, om du har 1000 fångar så sitter 700 i fängelse på grund av sina gener. Och 300 sitter där på grund av taskig uppväxt. Liksom det här, det är inte jag som säger det här. Det här är ju vad...
Det är psykologin som säger det.
Det här är ju psykologisk forskning, det är massa bra grejer.
Men det är inte freudiansk forskning då, utan det här är någon slags...
Det existerar inte freudiansk forskning, men jag tycker det var roligt att du skämtade till det så mycket. Ja. Och sen, jag läser upp en mening till här. Andra undersökningar visar på ett samband mellan intelligens och mer specifika brott. Som exempelvis mord eller våldtäkt.
Mm-hmm.
Där lägre intelligens ökar risken för respektive brott.
Mm.
Så är du dummare... Så ökar risken väldigt mycket för att det är...
Sexualbrott och våldtäkt.
Våldsbrott och sexualbrott. Så, och det är också en sån grej. Bara, hur kunde det här hända? Han är en idiot. Det
är ju inte politiskt korrekt att säga dagens...
Nej, det vet väl jag också. Men jag, när jag skrev där så satt jag och tänkte lite så här också. Att det är inte mitt... Det är så här... Jag orkar inte, för att man någon gång i sitt jävla liv så kan man väl vara ärlig då att liksom, okej, men om speciellt när psykologer uttalar sig om olika saker, men var ärliga då, gå igenom litteraturen. Sluta ljug är det jag försöker säga. Det är liksom, det är mellan raderna, sluta ljug, sluta far med osanning. Liksom ha lite på att dra upp massa skit och liksom, det är... Det är en väldigt dålig anknytning här och därför så har Börje liksom rapat Lena. Bara, sluta ljud. Gå igenom litteraturen. Det är inte det du hittar i litteraturen. Liksom. Det du hittar i litteraturen är att folk är födda på olika sätt. Och någon kanske är sjukt aggressiv kombinerat med att vara korkad. Är du aggressiv samtidigt som du är korkad, då är risken väldigt mycket högre att du begår våldsbrott.
Och hamnar i fängelse.
Ja, varför då? Ja, för du är en arg idiot. Så det är det som jag... Men jag släpper den så kan folk läsa och tycker jag är dum i huvudet om ni vill det. Men jag tror... Nu har inte jag dubbelkollat alla siffrorna här, men jag tror... Jag har en gedigen referenslista till den här artikeln. Och om någon känner för att läsa igenom allt det och, så gör det. Om någon siffra är fel på någon av de här grejerna så ändrar jag bara den.
Så mejla Oscar så ändrar
ja, men jag tror, jag har försökt vara noggrann så jag tror att allting stämmer. Och det är ju som sagt var inte jag som hittar på de här grejerna. Okej, med det sagt. Jag har lärt mig en del av att skriva det här.
Mm.
Eller det här och mycket annat.
Mm.
Och det är att det är väldigt viktigt för mig i alla fall att man gör som en karta innan.
Mm.
Det här är argumentet. Först så befinner man sig här. Då måste jag förklara det här. Det här är en premiss, säger vi.
Mm.
Sen efter det så kommer själva liksom argumentet som är det här.
Mm.
Och så måste jag ge exempel på det.
Mm.
Och på grund av det exemplet, då hamnar vi här. Och det här är min slutsats. Det här är vad jag tycker man ska göra, till exempel. Så när jag skriver nu, jag tycker att speciellt psykologer ska använda den litteraturen vi har och sluta snacka skit. Det är det jag tycker. Mm. Liksom. Så här, sluta ljug. Liksom.
Men har du motargument?
Nej, men jag sanningen är den att jag hittar ju inte så mycket i litteraturen som inte... Jag hittar ju inte så mycket i litteraturen som inte styrker det jag säger.
Nej, men precis. Men folkpsykologin är ju en slags strukturell... Ett strukturellt fenomen, kan man säga.
Kan jag förklara vad folkpsykologi är först, kanske? Ja. Folkpsykologi är när man i en ovetenskaplig kontext försöker beskriva andra personers beteende och händelser i samhället.
Mm.
Och du hör det hela tiden.
Mm.
Yngve har varit jävligt arg på jobbet. Det beror nog på hans skilsmässa.
Mm.
Rimligt, det är folkpsykologi. Mm. Vetenskapliga undersökningar eller den psykologiska vetenskapliga datan är ju sällan uppbyggd på det sättet.
Mm.
Och det är det som är psykologi.
Mm.
Det är ju den vetenskapliga kunskapen om människors beteende.
Mm.
Det är det som är, där är skillnaden.
Men då talar du egentligen om dels vad människor tror och tänker, och det är folkpsykologin, alltså i vardagen, och Olle, min granne, tänker på det här sättet.
Mm.
Men det är också, så som jag tänker då, folkpsykologin också är ju att den har en stark förankring och position i media, till exempel.
Ja, verkligen.
I Svenska Dagbladet och DN, när man låtsas att man inte... Jag läste en helt nyligen om de ställer frågan varför det är kvinnor som är depressiva mer än män. Och så är det ungefär som att de inte vet det alls. Eller att det, alltså den biologiska förklaringen är ju ganska väl forskad på.
Mm.
Sedan kanske man inte vet exakt. Liksom, men det är mycket... kvinnor och män fram till puberteten är ungefär, har ungefär ganska jämna i psykologin. Båda två, eller ojämna. Och sedan så i puberteten så blir flickor mycket mer, får mycket mer neuroticism till exempel än pojkar. Så det beror ju på test och hormoner, testosteron, östrogennivåer möjligen.
Ja visst, men det säger ju ingenting. Då flyttar man ju bara, du flyttar ju bara målet.
Ja.
Alltså om någon bara...
Men finns det en förklaring utöver det?
Ja, men det finns ju såklart...
Det finns
biologiska förklaringar. Alltså, jag menar, eftersom att kvinnorna sitter ju på de viktigaste reproducerande organen, alltså livmoder och så vidare. Mm. Det är klart att det är rimligt av naturen att göra dem mer neurotiska.
Mm.
Och mer, tänker mer på sjukdomar och ditten och datten. Mm. Det är liksom ett större biologiskt värde.
Ja. Men det tror jag inte man skriver i DN och svenska.
Nej.
Jag tror man vill inte vara där. Det är biologism, säger man.
Ja, men jag tror att det är en kombination av... de är nyttiga idioter. Det är en kombination av att de inte kan...
psykologi.
De kan inte psykologi eller biologi. Det är kombinerat med... Att man hellre skriver om saker som folk som tänker folkpsykologiskt känner igen sig i eller tänker efter. Det är mer tilltalande. Du vet, de här sakerna som jag skriver och pratar om, det är inte tilltalande. Det är liksom fan, varje gång vi har många lyssnare så tänker jag bara, ja, det är nog Andres förtjänst. Jag säger ju mest saker folk inte vill höra. Det, eller liksom, så kan jag uppleva det ibland. Inte, nu, jag uttrycker mig lite hårt, men det är ju det som jag har talat om också innan. Liksom, att folk gillar ju goa stories.
Ja. Liksom, men kan det vara så att på tidningarna till exempel, DN och Svenskan, att man tänker då, ja men Kalle ska sitta och dricka sitt morgonkaffe när han läser de här artiklarna. Mm. Och då vill han, eller Lena också, Lena 55. Mm. Då ska man inte... Ska man inte chocka dem med den här typen av biologism, så att säga, inom citationstecken?
Ja, han är kriminell på grund av sådana kriminella gener. Så sätter någon morgonkaffet i halsen, liksom. Spottar ut kaffet över bordet, liksom. Ja. Men det är... Ja, men de har inga balls, liksom. De ljuger hellre om de här sakerna. Det har jag ju sett även från mängder med psykologer som vet hur det ligger till. De vet. De vet mycket väl. Men man mörkar det och fegar och snackar skit eller fokuserar på något annat, så vet man att det är så. Det är ju så här, välkänt inom psykologin att den absolut största riskfaktorn för psykisk ohälsa, det är om någon av föräldrarna har psykisk ohälsa. Det vet varenda jävla kliniker. Det är liksom fullkomligt konsensuskunskap.
Men det är tabu att säga det på grund av
att för då kan de äldre gagga idén om de har ju såna goa tidningspsykologer som bara nu har jag precis gift mig med den här mannen och det känns inte alls bra. Så ska
det är väl lite nassarnas fel att de här sakerna är tabu fortfarande?
Nej, det tror jag absolut inte. Jag tror att det är den vänsterliberala synen på hur samhället fungerar.
Progressivt tänkande.
Ja, som råkar vara väldigt långt ifrån de resultaten och det vi hittar inom vetenskapen.
Avviker så kraftigt mot den idealistiska synen på människan.
Precis.
Då, eller?
Ja, men bara en sån här sak. Säg då att, som jag tror, att det är helt meningslöst att satsa på skolan. Det är vad jag tror. Mm. Och jag har baserat den åsikten baserar jag på den forskningen jag har läst. Okej, men hur praktisk är min åsikt i samhället? Ska något parti bara, nej men vi lägger ner hela skolan, för det är fullkomligt meningslöst. Alltså det är ingen, det är så här, det är fel... Det berget, det är ingen som vill klättra det berget. Liksom.
Nej, det är ingen som vill vara där.
För det är för out there. Men till exempel, också som är med i min artikel som jag har skrivit. Jag hittade forskning från USA. Hur mycket färdigställd grundskola och gymnasium påverkar huruvida man hamnar i fängelse eller ej. Mm. Det är en intressant fråga. Mm. Hitta forskning i USA. Bland de som hamnar i fängelse så är risken för att sitta inne jämfört med inte sitta inne fick jag till så här någon procent om du har fullföljt gymnasiet. Så det innebär att om
gymnasieutbildning spelar ingen roll då för om du ska sitta i fängelse eller inte då.
Ja. Sen handlar den artikeln om lite andra grejer som är köttiga, men gräver man i min referenslista så kan man få läsa om det. Men det är ingenting jag kan prata om här.
Men det här borde ju ha förändrats med tiden också. Med tanke på att gå ut gymnasiet på 60-talet var väl kanske en annan. Då kanske du behövde mer brain power, så att säga.
Återigen, post-hoc-resonemang. Det som förmodligen händer här, det är att de personerna som är kapabla till att slutföra utbildningar och liknande, de typ har lite på en massa kriminell shit. Så att om du forcerar fler personer eller förändrar skolan så att fler personer liksom tar examina, då påverkar inte det de som är criminal minded.
Nej, precis.
Liksom.
Då förklarar du det bra. Det har blivit så enkelt att gå ut gymnasiet. att det inte spelar någon roll på de här i den här datamängden då som man, eller nu hittar jag på att jag vet vad det betyder.
Men då, så det är massa såna här saker då. Så, och i Sverige, vilket jag också nämner, så både Moderaterna och Socialdemokraterna, när de pratar om kriminalitet så pratar de om skolan. Båda. Det är höger och vänster där, tänker jag. Liksom. Så det råder nästan konsensus.
Det är mainstream.
Det råder typ konsensus bland partier. Liksom. Ja, det är viktigt att skolan fungerar bra.
Annars har vi en massa kriminella personer.
Och, och gräver man i det i 2 timmar så hittar man inget stöd för det överhuvudtaget. Det är... Ja. Det är liksom, jag känner mig som en rättshavist nu.
Men ska vi tala om, eller ska vi beställa en bärs, ta en paus och tala om genialitet sen?
Okej, Andreas. Vidare är det psykologiska temat.
Jag har ju läst halva Hans Eysenck's bok Genius, The Natural History of Creativity från... när var det nu?
95. Och Hans Eysenck är ju en av de största inom det socialpsykologiska fältet under 1900-talet.
Citerad som fan, antar jag.
Ja, säkerligen topp 10 sådär liksom.
Ja. Ja. Den här boken var ju obscent dyr. Men jag tänkte att jag har lite pengar och jag har velat läsa den här i många, många år. För det var en av de tidigaste böckerna som Jordan B. Peterson hade med i sin läslista som han lade ut.
Ja, just det.
Så han rekommenderade den här för länge, länge
sedan. Det var just Mein Kampf och den här.
Och den här, ja. Så Mein Kampf har jag inte läst den nu då. Men den här tänkte jag är lite mer kosher att läsa.
Ja, precis.
Så jag börjar läsa den och det är så jävla spännande och intressant.
Den är skit.
Han undrar ju liksom, han vill ju, han tänker att nej, men allt som går att mäta, allt som vi kan mäta kan vara objekt för vetenskapliga undersökningar och vetenskapligt intresse. Och han menar ju att kreativitet går att mäta, för då kreativitet och konstnärliga prestationer går att mäta i form av till exempel omnämnanden, citeringar. Det går också hur många utställningar har du haft, vad tycker de här andra i skrået om dina verk, har de läst dig, citerar de dig, hur listar de dig på de 10 bästa kompositörerna etc. Och där han frågar en massa olika, eller han citerar ju naturligtvis andra som har gjort undersökningar. Citerar andra som har undersökt stora kompositörer till exempel. Ja. Ofta i hela världen i princip, också i Japan, samlar ju liksom Mozart, Bach, Beethoven, Brahms och Wagner extremt högt. Det är ofta top 5 där.
Ja. Och då menar han så att vi kan, efter den operationaliseringen som det heter, så kan vi säga att det här är ett geni, säger Eysenck. För att om vi operationaliserar geni på det här sättet, hur många tycker att du är ett geni, då är du ett geni. Om vi väljer att använda den operationaliseringen.
Yeah.
Det är alltså inget kvalitetskriterie.
Nej, det kanske inte blir. Nej. Men det blir det inte det indirekt? Så att säga.
Möjligtvis, men det behöver inte vara det.
Nej.
Ja, men det är intressant. Ja. Då har man premissen där. Okej, vi kan veta vem som är ett geni. Det går att göra vetenskap av det. Det är det han säger.
Ja.
Men det krävs mer, va? Eller hur?
Han är intresserad också. Vad är geni? Vilka typer av personer är det här? Så han går igenom massa olika... saker. Han går igenom kön. Och där har vi ju liksom det politiskt inkorrekta då att det är inte så många kvinnliga stora kompositörer som hamnar på de här listorna. Och så kan man, varför det? Och så, det kan vara, de har inte fått återigen liksom den mer folkpsykologiska tanken, de har inte fått den uppmuntran, bla bla. De har inte haft möjlighet till utbildning och sådär.
De skrev i kvartal typ idag tror jag såg som handlar om just det här hur att det är män som varierar mer. Att det är de som är både de mest geniala och de dummaste liksom.
Ja.
Jag tror de skrev om kvartal i detta typ idag.
De gjorde det, men det är spännande.
Det är spännande. Jag har inte hunnit läsa det, så jag vet inte om det är... om personen i fråga fegar ur och de börjar gräva i det. Men,
För där är han ju också inne på Isaac naturligtvis. Och liksom, nej, men kvinnor har inte lika många genier på det sättet. Men de har ju inte lika många Jeffrey Dahmer heller, så att säga.
Nej, men...
På grund av att patologin... i genomsnitt är inte lika hög hos kvinnor.
Nej.
Och han menar ju också, det är ju en av intressanta argument eller tankegången i den här boken, att just psykopatologi, psykisk sjukdom, är liksom inte lika utbredd hos kvinnor, lika starkt förekommande.
Om man inte räknar med om någon är en simulant och tror att de typ är autistisk, då är det mycket vanligare bland kvinnor.
Men jag menar, att känna oro, bara oro, han räknar inte
det är ingen psykisk, men det är ju inte det.
Det är inte psykopatologi på det sättet. Så han menar att i och med att det är så har liksom så är männen mycket mer förekommande i de här extrema positionerna i både kreativitet, kriminalitet, allting.
Precis. Så att det finns en könsskillnad i hur stor spridning man har inom massa olika saker som man mäter, vilket innebär att fler personer bland män hamnar i svansarna än hos kvinnor. Och då får vi fler Bach, men vi får också fler damer eller missbildade freaks. Liksom.
Ja, eller eller idioter som hamnar i fängelser eller våldtar.
Men du vet att man alltid måste nämna det dåliga också. Det är en sån grej som också är så här...
men det är ganska
politiskt korrekt. Liksom.
Nej, men det är ju ganska illustrerande.
Ja,
då förklarar man ju mekanismen. Ja. Eller då
men det skulle ju kunna vara så att det bara är fler i genisvansen hos ett visst grupp. Alltså jag menar... Det är ju ingen idé att ta för givet att det ska vara rättvist och jämnt allting.
Nej, precis. Och han kommer ju in... Han är ju, jag uppfattar ju honom... jag vet inte om du tycker han är PK eller något, men jag tycker han är ganska...
Nej, jag tycker han är rimlig.
Han är rimlig. Han nämner ju också det att det är 36 gånger större chans för dig om du kommer från ett judisk familj att få Nobelpris än om du kommer från en katolsk familj i USA.
Men det är där han kan nämna ett sånt exempel, men det motsatta exemplet nämner han inte.
Han nämner inte andra.
Han skulle inte säga att om du kommer från grupp X så är det 36 gånger mindre chans att du får ett Nobelpris. Mm. Är du med? Det är det som gör det. Det har ju inte med vetenskap att göra. Det har ju med politisk korrekthet att göra. Jag bara säger att...
Han vill inte att folk ska kräkas när de läser boken.
Nej,
så liksom, han säger inte liksom vad
jag
som
har
helst.
Jag har läst hyllmeter med socialpsykologi vid det här laget. Jag har läst sjukt mycket socialpsykologi. Jag skulle placera Isaac i mitten, skulle jag placera honom. Att han är ganska representativ för hur man skriver om såna här saker inom fältet.
Mm.
Han är liksom han är inte provokativ. Han är i mitten, skulle jag säga.
Hur som helst, min upplevelse är ju att det är fruktansvärt intressant. För han kommer in på liksom frågan vad är kreativitet och vad är intuition och hur fungerar intuition? Freud var väldigt intuitiv i sitt tänkande. Det är kanske genial på många sätt och vis, men han hade ju fel. Så Isaac har ju skrivit en hel bok om det freudianska förfallet på något sätt. Så han är ju en av Freud.
Nu tänker säkert någon, men vadå? Varför säger de att Freud hade fel? Jag vet en sak som han syftar på. En sak som åsyftas när Freud hade fel, det är till exempel det här med att man får utlopp för saker. Mm. Ungefär som att man... Det går jättebra. Att man får utlopp för saker är en sån sak när Freud hade fel. Att du på något sätt samlar på dig något som sen väller ut. Att det finns liksom som något slags metafysiskt kärl i kroppen som bygger upp någonting.
Du som laddas upp, någonting.
Så laddas du laddar någonting. Angst för att sen. Det, ja, är, fe, ja. Det är en typisk sån grej. Ja. Det existerar inte.
Det stämmer inte. Man kan inte visa det på något sätt i vetenskaplig bemärkelse.
Ja.
Däremot, där tog han ju som motsatt exempel på intuition, Einsteins intuition.
Mm.
Einstein i princip hitta på saker.
Han uppfann gedankenexperiment.
Einstein.
Ja, tankeexperimentet.
Men Einstein säger saker som sedan är intuitivt, som sedan visas vara rätt. Mm. För då kan man bevisa det med experiment eller observationer. Så hans intuition är korrekt.
Ja. Men Einstein räknar ju jävligt mycket på sina idéer också.
Ja, men det var ju inte, han höftade ju inte hela tiden. Visst. Mm. Så det är kanske en dålig jämförelse på sätt och vis.
En intuition är en sån grej som har med genialitet att göra då?
Ja, absolut. För det var ju också Einstein har beskrivit det här själv.
Mm.
Jag vet inte om Einstein skriver det, men Einstein kunde ju drömma saker och lösningar. Mm. Drömma fram lösningar också.
Det är många som beskriver det.
Ja, precis. Man... Jag tror att Poincaré också liksom.
Ja.
Så det är många som nämner det. Nej, men också han... emotionell stabilitet och får komma till...
Låg neuroticism
behövs för att du ska kunna vara ett geni och nå fram med dina geniala idéer och tankar. Och ju mer... och där kommer han ju också in på det känsliga ämnet kvinnor då. För de har ju genomsnittligt sett sämre emotionell stabilitet.
Ja, precis.
Och... geniala personer, extrema personer, deras emotionella stabilitet kan ju vara enormt stark då. Så att man liksom bryr sig inte om vad de här andra i det här i den här akademiska klubben tycker om vad man tänker och tycker.
Men det tror jag också är, det är nog därför många genier är lite aspiga. För det är också, det är nästan ett krav att du kan inte bry dig om någon annans känslor.
Man tycker
om du ska...
de är okänsliga och kanske icke-empatiska och sådär. Men det är ju för att de kan inte släppa in de här kritiska tankarna.
De har inte det fokuset. Nej. Jag hörde en författare på... De pratade om en författare som hette någonting på P1 häromdagen. Fan hette hon. Någon gammal svensk poet i alla fall.
Aha, okay.
Men hon
är... Kristina Lund?
Nej. Ja. Men jag är så dålig på namn, men det spelar ingen roll. Men hon sa det i någon gammal intervju liksom att man kan inte släppa in någon annan i den kreativa processen. Man får göra det själv och man får hitta på något själv och man får ha en egen känsla för vad man tycker är bra och dåligt. Och man får vara där själv.
Mm.
Det är så här, du kan inte catera till någon.
Nej.
Det är liksom, då är det kört. Ja. Och det, jag bara tyckte det var så himla bra.
Man står utanför.
Det var hon som skrev att inte skära, bara rispa. Hon var det.
Aha, okay.
Det är typiskt att de pratar om på P1. Jag vet inte vad det blir.
Inte skära,
det är någon societetsdam i Stockholm som gick bort för ett tag sedan. Hon var säkert typ kompis med Silvia eller något, jag vet inte.
Okay.
Inte skära, bara rispa.
Det låter ju jävligt mörkt för att vara en kungavän.
Det sägs att hon på 70-talet var den snyggaste bruden i hela Stockholm också. Det är ju coolt.
Var det Birgitta Trotsig?
Nej, det var det inte. Skitsamma, men det var...
Nej, men just det här... Och sen, ja, men det är ju också väldigt spännande anekdoter och så. Han beskriver ju... Känner du till Wegener? Det är kontinentaldriftens... han som upptäckte kontinentaldrift. Han var ju till exempel... Han var ju meteorolog, som det heter. Han kunde väder.
Ja.
Men hans idé var ju geologi.
Mm.
Så geologerna hatade honom, men vägrade liksom acceptera honom.
Men de,
det är ju spännande.
En av grundidéerna där var ju egentligen ganska självklar. Att när man tittar på en världskarta så ser det ju
ser ut
som att Afrika och Sydamerika passar rätt bra ihop. Liksom.
Och så stämmer det.
Liksom. Ja.
En annan han tar upp, som jag har nämnt tidigare ibland, nämnde honom för dig häromdagen, Semmelweis, som kom på det att man måste tvätta händerna helt enkelt. Så han, det var klorerat vatten som han ville att de här läkarna skulle tvätta. Och de hatade ju det. De hatade att behöva tvätta sina händer. För det är ganska obekvämt och jobbigt.
Ja.
Men jag tänkte ju också att här finns ju... Det var min tanke när jag läste det här. Här finns nog en skamaspekt involverad. För när du har låtit bli att tvätta händerna och sen någon säger att ja, men det är liksom, det är för att vi inte har tvättat, ni har inte tvättat händerna som tiotusentals kvinnor har dött, då blir det så jävla svårt att ta att ja. Det går det liksom inte in.
Nej, men det är ju du kan använda kognitiv dissonansteori där.
Ja, precis,
typ att
precis.
Om du börjar tvätta händerna, då måste du också erkänna att du har dödat 900 barn.
Ja.
Då är det lättare att säga att han är en idiot.
Ja, precis. Ja. Ja, men det där är bara bullshit liksom.
Du, jag måste bara för att få lite struktur i det. Mm. Han skriver han också om varför blir man ett geni?
Han beskriver IQ är fruktansvärt viktigt.
Ja, det har vi ju märkt.
Ja. Så genetik är viktigt. Men sedan också, hur viktigt är det med familj och utbildning? Väldigt viktigt naturligtvis.
Mm. Tror inte jag, men visst. Du tror inte gärna okay. Säga om man vill.
Han kollar på vilken socioekonomisk status har de här genierna. Ofta medelklass, övre medelklass.
Ja. Samtidigt kan du inte separera socioekonomisk status från intelligens.
Nej.
Eftersom att smarta personer i tidigare generationer har blivit högavlönade. Så att det räknas tyvärr inte.
Ja. Men han kollar också då på, för att bekräfta din tankegång där, han kollar också på judarna igen. Och ser att väldigt många där faktiskt som har fått Nobelpris och även kreativa konstnärliga personer kommer från arbetarklass.
Mm. Men
det beror ju på att de har flytt kanske från...
Exakt, de typ drog vid andra världskriget, kom till USA och hade ingenting.
Ja.
Sen på en generation så är de typ så här läkare och advokater och typ bäst i hela USA. Ja. Men jag bara säger att liksom, det är som det är. Det är mycket politisk korrekthet.
Självklart.
Mm. Men okej, IQ är viktigt.
IQ är viktigt, redan. Men inte... Det är viktigt, men även personer med extremt hög IQ kan vara fullständigt okreativa personer.
Ja.
Så liksom,
det är en kombination där.
Det är en kombination av olika grejer.
Med risk för att lukta på mina egna fjärtar så vann jag ett parti schack igår mot en jävligt smart person.
Mm.
Ja, men det gjorde jag. Mm. Han är ändå... rikssmart, kan man kalla honom för det?
IQ 150 kanske.
Ja, men han är rikssmart.
Ja, men han är smart.
Han är smart. Han är väldigt framgångsrik i hela
gebit.
Sverige. Liksom.
Ja, ja.
Men jag vann ett parti schack mot honom igår. Mm. Jag är väldigt nöjd över detta.
Ja, men det förstår jag.
Ja. För det är verkligen svårt att spela schack mot honom.
Mm.
Och jag tycker jag gillar att prata om det också, för det är så här, jag gillar den gentlemannamässiga saken liksom, och jag spelar ju en del schack så där.
Aristokratisk sport.
Ja, men då tror jag att jag tog honom igår på schack för att jag spelar okonventionell, komplicerad, jobbig
schack.
Ja, jag liksom är jag är tillhör liksom inte samma. Han är ju mycket smartare än mig, det är jag helt säker på. Men det jag har som min styrka är att jag är mycket närmare skevheten, kaoset och shamanismen liksom.
Kanske, du kanske är mer kreativ än den här personen.
Ja, möjligt, som är... det vet man inte.
Nej, men det är en ganska intressant hypotes. Mm. Även om han är kanske mer intelligent än vad du är, rent IQ-mässigt. Så kanske du är mer kreativ. Och det är kanske en förutsättning för att vara bättre i schack. Ibland.
Ja, det som hände igår var att jag offrade ett torn.
Okay.
Och han kunde inte se det. Att jag var villig att offra ett torn.
Mm.
För Tornet är ju en av de mest värdefulla pjäserna. Så att han hade nog... Så han såg inte min kombination som jag gjorde, min attack som jag gjorde. På grund av att jag var villig att offra Tornet. Jag var ju suicide bomber liksom.
Ja, visst. Du...
Och det gjorde att det flög under radarn. Och det är ju så jävla... Det är därför jag tar upp det, för där har du ju den.
Men där har du liksom det okonventionella greppet i det här.
Ja, precis. För att han bara, åh herregud, bara, nej, men Tornet är jävligt värdefullt. Men jag använder det som är... Ja, det var kul.
Jag vill inte vara där i sin mer fyrkantiga hjärna då på något sätt. Att du...
Alltså det är taskigt att säga så.
Jag
är nöjd. Han brukar nästan alltid vinna när vi spelar. Mm. Och så vann jag igår. Då är jag väldigt, väldigt nöjd över det. För det säger ju till mig, nu låter det som jag har jättedåligt självförtroende, men det har jag inte. Men då är det ju, då ger det ju, då, det blir så mycket roligare att spela då. För då vet man liksom bara, kan fan inte tro att jag ska förlora hur som helst. Bara glöm det liksom. För jag spelar ut honom också.
Och han lät inte dig vinna bara för att vara
snäll.
Nej,
jag spelar ut honom. Men det är samma där, det är lite olika. Men man ska, bara för att man säger det, så ska man inte heller slänga ut bebisen med badvattnet. För att en person som inte har tillräckligt hög IQ förlorar 1000 av 1000 matcher schack. Är du med? Alltså så man ska inte säga så här. En korkad person som är kreativ, han förlorar 1000 av 1000 matcher i schack. Så det räcker inte. Det är ju det som är Isencks poäng också.
Att så här, måste du upprepar vara... det här 10 gånger mot det här, samma motspelare, så vad händer då?
Du menar jag?
Ja, om du skulle göra det.
Nej, men jag tror att jag kan få upp mig. Jag tror att jag kan börja vinna kontinuerligt om jag bara tränar lite. Men
och systematiskt utnyttjar hans svaghet.
Exakt. Men det som schack, det är därför schack är så jävla roligt eller tråkigt. Men att du har liksom du har noll chans om du inte är tillräckligt skarp. Och det är det jag tror är lite Isencks poäng, är att du måste vara duktigt jävla smart, men det räcker inte. Du måste också ha en kreativ ådra. För vi snackar om genier här nu.
Och kreativitet. Ja.
Mellanchef på Volvo. Det är liksom inte det vi pratar om. Vi pratar inte om någon som är smart.
Nej.
Vi pratar om genier.
Ja, precis. Så det här berör ju egentligen inte oss eftersom vi inte har genialt.
Nej, jag vaknar inte upp på morgonen och tänker att jag är typ Brahms.
Nej,
det är inte riktigt där jag är. Men fan vad spännande.
Fruktansvärt intressant bok. Och jag förstår ju också lite så här efterhand också vad Oscar har talat om. Eftersom Oscar redan har läst de här sakerna.
Jag är ju egentligen nästan socialpsykolog.
Ja, visst. Det är ju lite det du är inne på. Så där,
det är ju det jag har hållit på med mest. Socialpsykologi och neuropsykologi.
Ja, du är ju inte freudian direkt.
Nej, jag är nog ganska... Många tror nog... För många... Så jag är ju ingen sån klinisk psykolog som pratar med folk. Jag kan ju ingenting om det.
Men också, det är ju spännande den här aspekten av... Det har ju kommit en svensk bok av en svensk psykiater faktiskt. Jag kommer inte ihåg vad han heter, men där han egentligen...
Eberhardt.
Nej, det här är en annan person. Jag tror han är halvjapansk eller asiat eller har någon slags koppling dit. Men han har ju kollat på kreativa personer och deras släktingar och psykisk sjukdom. Mm. Och det är, liksom, det är ju Isencks också inne på att... nej, men du kan inte vara... Du ska gärna ha en viss koppling till psykopatologi i släkten. Men du kan ju inte själv vara psykotisk eller schizofren. För då blir du är du inte alls kreativ. Nej, någonstans. Men är din far eller mor eller brorsa, har han... Då har han sett liksom. Men det är ofta de här genierna har ofta någonting i familjen. Det kan vara alkoholism, det kan vara psykisk sjukdom.
Men då säger ju han egentligen att det här är ju mer eller mindre genetiskt.
Ja, det är argumentet. Ja, är liksom. Ja. Och det finns extrema eller psykopatologiska aspekter involverade, men de kan aldrig bli för extrema hos den personen som ska liksom vara den här kreativa geniet då, va? För då är det för mycket och då blir man ju bara en patient på ett sinnessjukhus.
Du vet, en del av de här personerna, men Einstein till exempel, det var ju lite av en kvinnokar.
Ja, lite gränslös i sitt tänkande, menar du?
Ja, men det jag tänker
är liksom, att, liksom asocial.
Om du är en liten knepig gubbe med så här hår åt alla håll, och så kan du ändå så här ha massa jävla brudar liksom. Det tyder ju också på en viss genialitet.
Ja, just. Liksom. Sticka ut tungan på bild och vara lite crazy. Ja, man är bara lite crazy, men
sen var det ju så här, var det lite så här nästan minderåriga personer i släkten Einstein var på och sånt också. Riktigt, det var jag tror det var deras barnflicka han drog iväg med och sånt.
Ja, men det kan jag tänka.
Jävligt skev.
Gödel var ju faktiskt jävligt knäpp mot slutet av sitt liv.
Men Gödel,
han svalte ju igen. Han svalte ju sig själv till döds. Han var paranoid, väldigt paranoid. Så han var
Newton
nog ju
också,
Newton. Newton kanske blev förgiftad av antingen bly eller kvicksilver. Man har ju kvicksilver i färg.
Platt och plomb.
Platt och plomb. Ja. Nej, men så han tar ju upp. Nej, men Newton var ju jävligt paranoid och förstörde för andra vetenskaper.
Leibniz.
Precis. För de hade ungefär kommit på samma sak. Där calculus. Så han var ingen bra person. Liksom. Han var inte trevlig. Liksom.
Nej, men det är spännande. Jag får
låna den.
Jag lånar den och läser den efter dig. Så får jag se om jag kommer till några andra slutsatser. Ja, återigen så vill jag säga att jag har lagt ut min Substack. Och man kan prenumerera där. Och min plan är att jag löpande skriver av mig. Och att jag löpande kanske läser in artikeln också.
För de som inte kan läsa eller gillar att läsa då.
Alla som är under 30. Kan de få lyssna. Eller kanske jag gör en video. Så kan jag sitta och läsa den. Som
sagofarbror. Han som satt i den här handen. Om du kommer ihåg. Den här regnbågshanden.
Mm. Ja, just det.
Sitta där.
En sån regnbåg.
Ska man ha en uggla vid sidan. Sån,
liksom. Vet du, han sätter den eller något.
Nej, jag kommer inte ihåg.
Eller så kan jag sitta som han. Han är en sjuk person som sätter en massa små dockor i sängen.
Ja, Beppe Wolgers.
Han säger att du är läggdags. Och så
läser han en saga.
Läser jag något grovt om.
Vad ska du läsa idag? Och idag ska jag läsa om.
Jag ska läsa om varför kriminella är fudda kriminella.
Gud.
Karl-Oskar-Sundfelt.substacks.com. Jag ska Karl med K, Oskar med K, bara K hela vägen. Karl-Oskar-Sundfelt.
Bindestreck då mellan
Karl nej, inga bindestreck. Karl-Oskar-Sundfelt. Och så är det på Substack och så kan man lägga till sin mailadress, då får man automatiskt när jag skriver någonting där.
Gratis.
Det är väl ändå mäktigt. Det är ju, alltså det
du är
tar
inte närig. Det är bra.
Nej, men jag är inte närig. Det kanske har med bristande genialitet att göra. Löpande kommer jag skriva grejer där. Som jag tycker är intressanta. För det är inte så många andra psykologer som är villiga att sticka ut hakan. Så man kan ju ta för sig.
Du har ingen karriär att paja.
Nej, alltså nej. Nej. Ja, men jag har ju inte det. Liksom.
Du är fri. Det är också en ganska viktig sak. Frihet.
Jag vill inte ha massa forskningsanslag från någon kommunistisk nämnd. Jag är inte orolig för det. Liksom.
Ja, men det är bra.
Okej, Andreas.
Tack så mycket.
Ha det bra då. Hej.